13. Och så policy jag lite om oktober. Den 13 oktober har vi en temadag här om det nya förbundet i mitt blod, som Jesus säger. Så ska vi ha lite samtal och bli tema om Israel. Och det är Henry Holmberg som kommer. Och sen har vi möte då klockan 16 där han predikar. Så avsätt gärna den dagen och kom hit, för det blir jätteintressant, tror vi. Och den 20 oktober kommer Ulf Mannebäck och predikar. Så det är också en dag. Men vi får se, det är vad jag vet hittintill. Så vi brukar ju inte ha så där jättelång framförhållning här. Vi väntar på Herren. Ja, vad gott. Ja, Stojan. Du känner honom? Ja. Jag har fått en bok av dig. Ja. Ja. Gud har lagt någonting på hans hjärta faktiskt, som jag blev lite glad av. Och det var att Gud har visat honom den äldre generationen. Och med den äldre generationen menar han 55 plus. Och i november här så kommer han att ha, för känna oss gamla, så kommer han att ha möten i Skogakyrkan utanför Stockholm. Där bara 55 plusare får komma. Ja, det är tur det. Så du får komma. Du får komma, Per. Ja, det kanske inte är så strikt ändå. Men att han har väl sett då, det med sorg i sitt hjärta då, att man blir lite förlegad när man kommer upp i en viss ålder i kristenheten också idag, inte bara ute i samhället. Och det liksom talar till hans hjärta att vilken potential Gud har i den äldre generationen, fyllda med Guds ande, med kunskap och erfarenhet. Och, ja. Så jag blev lite glad när han höll ett bibelstudium där, så det var roligt. Och jag frågade honom om man kunde tänka sig att komma hit och tala, och det gör han jättegärna. Så vi ska boka in honom ett datum här framöver också. En jättespännande vittnesbörd han har. Han är 67 år själv, kommer från Serbien ursprungligen, men har bott i Sverige i många år. Ja, men att vi får lyssna till honom framöver här då. Så. Men vi är här och vi tror att Herren vill tala till oss och att han vill röra vid våra hjärtan idag. Röra vid oss, beröra oss. Ja. Jag skulle förbereda ordet till idag, så blev det så stort för mig hur Jesus är. Vem Jesus är. Det blev så, jag blev så tagen återigen av detta. Och när vi läser om hans under igenom hela den bibliska historien. Nu menar jag från första sidan i Bibeln. Jag menar från Gamla testamentet och framåt. Vilken storhet. Han var med. Det var han. Det var han som var bland sitt folk och räddade dem gång på gång på gång. Det var han som skapade himmel och jord. Han är skaparen. Det var han, Jesus, som vi kallar honom. Han fick namnet Jesus när han kom hit och föddes som människa. Men före det så fanns han vid sin faders sida. Ända ifrån begynnelsen. Och det blev så stort för mig. Vilken nåd och vilken kärlek och vilket under. Han var där när Mose räckte ut staven och delade havet. Han var där när Jerikos murar föll. Han var där när han talade med Gideon, som jag talat. Herrens ängel. Det var han. Det var Jesus. Det var han. Guds son. Han var där i allt. Det var han som var en mäktig stridsman. Och utan honom så hade inte Israels folk kunnat vinna dessa stora segrar. Utan Jesus hade inte Israel funnits. Utan Jesus så hade vi inte haft den här boken. Gud uppenbarade sig i sin son för oss. Om det inte hade varit för Jesus, vad hade vi då varit? Var hade vi varit då? Han, Guds enfödde son, lämnade sin faders härlighet för att komma till oss, sin skapelse, och för att dö på ett kors på Golgata. Det är så stort så det går inte att ta in. Det är kärlek. Det är kärlek. Han kom till sitt eget, men de tog inte emot honom. Och i Bibeln så står det att i ändens tid ska det bli ett mycket stort avfall. Det ska bli ett avfall ifrån tron, och det är tron på Jesus. Det ska bli ett förnekande av namnet Jesus. Och mina vänner, det är det vi ser nu. Ett förnekande utan dess like. Över hela jordklotet så gör man allt för att utplåna det namnet. För att få bort det namnet. Ifrån varje generation i mänskligheten så försöker man utplåna detta underbara namn. Jag är den jag är, sa han till Mose. Det ska du säga till folket när du kommer. Jag är har sänt mig. Jesus uppenbarade sig själv som jag är. Det var samma Gud. För han är Gud, Jesus. Han är Gud. Han är Guds son. Han är själv Gud. Och han uppenbarade sig också i det nya testamentet som jag är. Det namnet, det är många som kallar honom Jehova. Vi vet inte hur det ska uttalas det där, men jag har en tanke om, kanske jag får behålla för mig själv, men jag har en tanke om att egentligen var syftet att vi skulle få veta hans namn från begynnelsen. I alla fall hans folk. Men det kan jag behålla för mig själv. Messias, judarnas Messias. På hebreiska Mashiach, en smord. Eller Kristus, Kristus på grekiska. Kristus på svenska. Och Bibeln talar om att Davids son skulle komma. Och Davids kungadöme skulle vara ett evigt kungadöme. Och första Mosebok talar om kvinnans avkomma, säden. Inte, Paulus säger, inte avkomlingar som har många, utan en avkomma. Och det var han. Det blev välsignelselöfte till Abraham och hans efterkommande. Han skulle komma, som skulle komma till Judas stam. Och Jesus föddes där. En ny förbundsordning skulle komma. Grundad på fullkomlig syndaförlåtelse. Och det har vi läst i Jeremia 31 och 31. Och det bästa kapitlet, eller det bästa boken som beskriver detta är Jesaja. Och Jesaja 53. Där det står att Jesus skulle ta straffet på sig. Lida försoningsstraffet till rättfärdiggörelse för många. Och det skulle bli ett universellt kungavälde. Och det står också i kapitlet innan, Jesaja 52, att han skulle inte endast återföra Israel till Gud, utan skulle också vara ett ljus för hedna folken. Tack och lov. Tack och lov. Jesus, Messias, Kristus. Det är på det som hela vår trosbekännelse bygger. Att Jesus, Messias, är förbundet. Han är själv förbundet. Inte vilket förbund som helst, utan han är själv förbundet. Och när man tittar på Matteus. Så Matteus, han skriver egentligen så att judarna, hans folk, ska kunna ta emot och förstå. Därför att man tittar på Matteus 1:1. Då står det: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son och Abrahams son. Och sen är det en släkttavla där. Men det är inte ett fullständigt släktregister, utan det är lite förkortat. Men ändå är det rakt nedstigande led, ända fram till tiden för Jesu födelse. Och syftet med att Matteus skrev så här, det är att visa att Jesus är den i gamla testamentet utlovade Messias. Det var det som han ville framhålla. Så på ställe efter ställe så skriver Matteus, vi kan inte läsa alla ställen, men då skriver Matteus om att för att det skulle uppfyllas, det står i alla fall på ett tiotal ställen, så citerar han från gamla testamentet om Messias, de gamla testamentliga profetiorna om Messias. För att det skulle uppfyllas som gamla testamentets profetior hade sagt om Messias. Och vi kan väl läsa något sånt ställe i alla fall. Matteus berättar ju om hur det gick till när Herrens ängel kom till Maria och berättade att hon skulle bli havande. Och Herrens ängel kom också till Josef och visade sig för honom och talade till honom i en dröm. Och Josef hade ju tänkt att skilja sig i tysthet då ifrån sin trolovade Maria när det visade sig att hon var havande. För han ville inte göra henne något illa. Det var en god man. Han var en fin man. Men så står det i Matteus 1:20. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son. Där har du det igen. Ängeln säger Davids son. Var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet igen har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och i Mika, det femte kapitlet, så står det att Messias ska komma från Betlehem. Messias ska komma från Betlehem. Mika 5:2. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det var Jesus det. Det står ju, det är ju, vi skulle ju kunna plocka fram hur många ställen som helst. Och det var så synd att det judiska folket, så få av dem, förstod att det var Messias. Men det verkar som att de enklaste bland folket, de hade lättare för att tro och ta emot de fattiga i anden. De som ingenting var. Men de som hade svårt, det var de skriftlärda, överste prästerna, de religiösa ledarna. Och det fanns ju flera olika religiösa partier på den här tiden. Och ett av dem var fariseerna. Och fariseerna, de ville så gärna följa lagen. De gjorde allt för att följa lagen. Det var bara det att man gick lite för långt. Så man tappade kärleken. Det blev bara en ytlig, yttre religion. Därför att insidan var full av döda ben, sa Jesus. Vi ska läsa lite om det sen. Men utsidan var de noga med. De tvättade händer, de tvättade fötter. Och de fick inte hälsa på någon. Och de fick inte ta i någon död. Och de fick inte göra det. Och man fick inte göra det. Men på insidan var det någonting annat som hade utvecklats. Och vi kan se ända ifrån begynnelsen. Ända ifrån begynnelsen i Gamla testamentet. Att Satan, djävulen, visste om hela den här planen. Att det skulle komma en frälsare ur judastam. Han visste att Jesus skulle komma. Han visste att det fanns en frälsningsplan. Och när Jesus hade fötts, så vet vi ju att Herodes blev ganska upprörd när de visa männen kom och frågade efter judarnas nyfödde konung. Därför att de hade sett hans stjärna och de hade kommit för att tillbe honom. Då står det i Matteus 2 och 3. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland juda förstar, ty från dig skall utgå en förste som skall vara en herde för mitt folk Israel. Det visste de. De skriftlärda och överste prästerna. De visste detta. De visste till och med var han skulle födas. Men de kunde inte tro det. När det väl hände. Och det var så att Josef och Maria fick fly. Och de vise männen fick fly. När de förstod att de låg illa till. När de hade då kommit och hälsat på Jesus barnet. Och de fick fly ner till Egypten. Och så står det i vers 16. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen blev han ursinnig. Och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år och därunder. Detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt igen, säger Matteus. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama. Gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn och hon ville inte låta trösta sig eftersom de inte längre fanns till. Herodes, den här gamle Herodes. Herodes den store. Han var en mycket grym man. En mycket, mycket grym kung. Han till och med dödade sin fru och hennes. Och sina söner och ja. Och han var alltså en mycket, mycket grym man. Men det som man ser här är att redan från begynnelsen så har det funnits en plan att döda Jesus. Att få bort honom ifrån jordens yta, så att inte det skulle kunna gå i uppfyllelse, det som var sagt genom profeterna. Och på samma sätt är det ju idag. För idag har man lyckats och få bort namnet Jesus ifrån så många sammanhang. Man har lyckats att få bort Guds ord ifrån nationerna, ifrån samhällen och det som finns inuti samhällena. Vi vet ju bara att det är länge sedan man tog bort det här i skolorna och på dagis också, förskolor vi läser om. Hur man tar bort allting som har med Guds ord och med Jesus att göra. Och på många, många, många andra sätt. Så är det så. Och Johannes döparen som kom, han trädde fram. För hans kallelse var att gå före Jesus. Då står det i Matteus, det tredje kapitlet. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judéns öken och sa: omvänd er, till himmelriket är nära. Om honom heter oss profeten Jesaja, en röst ropar i öknen: bana väg för Herren och gör stigarna raka för honom. Och så vidare. Och de kom ut till honom och de lät sig döpas. De bekände sina synder vid floden Jordan. Så står det i sjunde versen i kapitel 3. Men när han såg att många fariser och sadduker kom för att bli döpta av honom, sa han till dem: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan när yxan satt till roten på träden, varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Kastskoveln, man kastade upp säden i luften och vinden förde bort agnarna. Och sädeskornen föll ner på tröskplatsen. Det var så man gick tillväga. Och jag ska läsa vad Thoralf Gillbrandt säger här. Den inställning som de religiösa ledarna hade och som Johannes här påpekar som helt förkastlig verkar ha varit allmänt förekommande. De trodde att det var tillräckligt för dem att släkttavlan var i ordning och att de kunde avlägga Israels trosbekännelse. De var inte förvandlade på insidan. Det räckte inte med att man hade en tradition eller ett arv eller att man var född i en viss släkt. Det är varje människas hjärta som räknas. Och Jesus varnar ju väldigt, väldigt starkt för fariseerna och det skriftlärda längre fram här i Matteus. Och man kan nästan tycka att han tar i kanske, så att han nästan går över gränsen. Men om vi tittar på kapitel 23. Så säger han: på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er, säger han till folket och sina lärjungar, skall ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla, ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. De gör sina bönerema breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er skriftlärare och fariser, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in. Och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Och han säger så mycket mer om fariserna och de skriftlärda. Hela kapitel 23 går han till rätta med dem. Väldigt, väldigt starkt går han till rätta med dem. Och just fariseerna var ju de som följde Jesus på hans vandringar och satt i hans samlingar för att hitta något som de kunde anklaga honom för. Och varför gjorde de det? Jo, därför att de inte hade tagit till sig ordet, det profetiska ordet. För hade de gjort det, så hade de ju sett vem Jesus var. De hade ju sett att den som de hade ropat på och bett att skulle komma och väntade på, då hade de sett att det var ju han. Men det beror också på vilken förväntan man har på Jesus eller på Messias när han ska komma. I Johannes 8 så står det om, då säger Jesus i Johannes 8 till lärjungarna: nu ska vi se här, Johannes 8 och 27. Jesus talade till dem om vem man var och vem fadern var. 27, de förstod inte att han talade till dem om fadern. Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är. Där kommer det. Och att jag inte gör något av mig själv, utan talar vad fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. Och sen var det en del utav judarna som hade kommit till tro. Och då säger han: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och även i Markus, det 8:e kapitlet. Petrus bekännelse. Markus 8 och 27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom: du är Messias. Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. Just den här versen kallas bland teologerna, tror jag, för Messias hemligheten. Därför att de såg och de kom i kontakt med Jesus, men de kunde inte förstå vem han var. Och de kunde inte liksom förstå det med sina mänskliga tankar. Och i vers 31 så står det: därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Det var, han visste det, att han skulle förkastas av det religiösa ledarskapet. Och att han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Och sen står det i vers 32, rakt på sak talar han om detta. Rakt på sak talar han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Vad är det som händer här egentligen? Jesus började berätta om att han skulle lida och att han skulle dö. Det var det som var hemligheten. Och han försökte förklara för dem vilken viktig plats hans lidande och död intog i den messianska kallelsen han hade fått. Men de kunde inte förstå det. Och att han skulle bli till lösen för många. Och så visade Jesus genom det här han säger, att han måste lida och dö. Så visar han där att han inte var den messias som flertalet judar väntade på. Och som till en viss grad också lärjungarna hoppades på. Han gick inte upp till Jerusalem för att upprätta ett världsligt rike. Han gjorde inte det. Det skulle inte bli ett världsligt Guds rike. Istället gick han mot den väntande döden som han tog emot som en avgörande del av sitt uppdrag. Och det står om Herrens lidande tjänare i Jesaja 53 också, som vi sa förut. Han skulle föraktas och han skulle kastas bort. Han skulle lida och han skulle bära. Det här var inte vad hans folk hade förväntat sig om Messias. För de trodde han skulle vara en stor konung som skulle komma nu och sätta sig i templet. Det här visar hur mänskligt, liksom hur vi kan tänka. Apostlagärningarna, det 3:e kapitlet. Jag tänkte på detta när jag satt och läste. När Jesus hade liksom blivit korsfäst, plågad och korsfäst. Och det motståndet som inte vi kan förstå. Det motståndet de hade ifrån det egna folket. Han kom till sitt eget. Men hans egna tog inte emot honom. Vi kan inte förstå det motståndet. Och när jag började läsa Apostlagärningarna så slog det mig. Åh, så frimodiga de var. Efter att Jesus, de hade blivit korsfäst och efter att allt detta hade skett. Så frimodiga de var. Vi brukar tycka att det är så härligt med pingstpredikan. När Petrus kliver fram. Och det är det. Det är helt underbart. Men när jag läste, jag fick en annan syn på det när jag läste det. Vad är det Petrus säger till folket? Där står han, och det var inte alls länge sedan Jesus hade dött och uppstått. Vad är det han säger? I Apostlagärningarna 2:36 så säger Petrus: därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Så frimodigt att våga säga det efter allt. Så otroligt frimodigt. Skulle vi våga? Jag tror inte det. Om inte Guds ande vilar över oss. så skulle vi aldrig våga. För det var en mycket tuff situation. Men det var öppet därför att det var Guds ande som hade varit där. För när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, sa de. Helt plötsligt sa de bröder. Då var de bröder. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ja, det är underbart. Och så kan vi läsa om i Apostlagärningarna det tredje kapitlet också. Petrus vittnar om livets första. Det var en man som höll sig till Petrus och Johannes, står i vers 11 i det tredje kapitlet. Därför att han hade blivit botad. Han var förlamad. Han hade blivit helt återställd, helt botad. Ja, han hade väl aldrig kunnat gå förut. Och då är de lika frimodiga. Och de säger till sitt folk, israeliter. Varför är ni så förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Hör ni vilken predikan? Du, hade vi vågat säga så? Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda och det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn, har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Där kommer barmhärtigheten. De visste inte vad de gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse. Som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av er kvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder messias som är bestämd för er. Nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot. Tills de tider kommer då allt det blir återupprättat. Som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Från urminnes tider. Alltså vilket... Det är helt enormt. Mose har sagt, en profet som är lik mig ska Herren i Gud låta träda fram åt er. Ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt han säger. Men var en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Det var ord och inga visor. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa till Abraham, i din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Ja, vad ska man säga? Det är helt enormt vilken frimodighet de hade. Och det är en sorg. Jag skulle kunna läsa flera bibelställen här, men vi ska inte läsa fler kanske, för då blir ni för trötta. Men det är en sorg när man ser, och när man i Guds ord, nu hade de inte Nya testamentet, men de hade Jesus ibland sig. De hade ju det. De hade apostlarna. Att inte stora rådet, att inte de äldste och överste prästerna kunde se. För de var ju skriftlärda. De visste ju vad som stod i boken, i Toran. De visste ju det. Att de inte kunde se det. De var blinda. De var så blinda. Och vet ni vad? De är lika blinda idag. Man får ju vara väldigt tacksam för det folket som blir frälsta i Israel idag. Det finns ju Jesus troende församlingar idag. Men jag kan säga att de kommer inte att få det lätt. De kommer att få möta, jag skulle vilja säga, samma motstånd som apostlarna och Jesus mötte. Kommer de att få möta inom kort, tror jag. Och jag ska berätta varför. Jag ska berätta att jag har ju talat lite om det. Och jag nämnde lite förra gången. Den inspelningen kom inte med. Men jag ska berätta lite om det som sker i just Stora rådet Sanhedrin idag. Och du kan läsa själv om det här om du kan engelska. På Breaking Israel News. Och det är en sida, en nyhetssida där det är en judisk sida. Så de är själva rabbiner, del av dem. Och vi vet, jag har pratat om det tidigare också, att i höstas så sa vi att man försökte att åstadkomma ett offrande in till templet där. Och det var vid det här tillfället. Och den här artikeln är skriven i november, den 29 november 2018. Där så att Sanhedrin bjuder in 70 nationer till Hanukka. Och det är liksom en överlåtelse till altaret för det tredje templet. För det handlar egentligen om det tredje templet. Och hur man då, ja, man har ceremonier där man gör överlåtelser. Och man vill offra, men det kommer inte till något offer. Men nu på onsdag så samlas man ifrån 70 nationer. Alltså man har bjudit in 70 nationer. Och det är Stora rådet, Sanhedrin. De äldste och de skriftlärda och det som vi har läst om nu, fariseerna. Det är alltså rabbinerna som tillhör Sanhedrin. Och de lärde där, och de kloka och de visa. Och de har då bjudit in nu då 70 nationer. Och man har haft en del sammankomster innan det här för att liksom föregå det som ska ske. Men på onsdag så samlas man då i Jerusalem. Och troligtvis så kommer det väl en hel del också då. Och man har bjudit in då nationer från hela världen. För att samtala. Och för att tala om fred. Den fred och det man ser i världen nu då som inte liksom är behagligt inför dem. Och man kom då att offra djur på Olivberget, Oljeberget. Man kom, och det här offret kommer inte det judiska folket själva att göra. Men man kommer att instruera hur det ska gå till. Det måste vara en hedning som offrar. Därför att de själva får inte offra på annat ställe än det som är förelagt dem då i templet. Och jag ska se om jag hittar den här, den senaste här. Jag har så många nu. Oh, men det är nog den här. Jag ska läsa lite ifrån den. Och det man ska göra då samtidigt som man offrar, det är att man ska inviga då de här nationerna och ledarna för nationerna. Och det är inga liksom, det är höga ledare för nationer alltså, som kommer, som är ämbetsmän för sina nationer. Alltså det är ganska stort det här, och det är många som redan har skrivit avtal om detta. Och man ska skriva man ska ingå ett förbund och ansluta sig till det här. Det är en förnyelse av Noas förbund, säger man. Och det bygger då på 7 noahidiska lagar. Och då kan man undra vart de lagarna kommer ifrån. Och då säger man att de finns i Bibeln. I gamla testamentet blir det ju då. Och det är sedan Noas dagar. Men egentligen så gör det inte det. Det finns inte de här lagarna som vi kan se det. Utan det här är mera ifrån Talmud. Det är deras muntliga tradition då. Som är vid sidan om Guds ordet då, va. och som de då håller sig till också. Alltså den 25 september, då ska man hålla den här stora konferensen, inleder man. Och det är den dagen som man säger att världen skapades på. Och det är liksom en framväxande organisation av 70 nationer. Och det kommer då att kulminera med att man gör ett djuroffer som kommer att vara utav representanter då till nationerna på Olivberget. Och där kommer man då att förnya förbundet som Noa gjorde när han lämnade arken. Och det blir alltså på onsdag. Och sen kommer de att ha sammankomster då. Och man kommer att tala om olika ämnen. Och det finns, jag har ett program. Nu har jag inte det med mig här, men jag har det på telefonen. Ett program där man talar om hur man ska då kunna tillbe Gud. Att alla nationer ska kunna komma till templet och tillbe. Därför det är det bygger på, att man ska bygga upp templet nu då. Och där ska då alla kunna samlas, därför att Guds hus är ett bönens hus för alla folk, säger man. Och där har också påven redan varit inblandad i detta. Och där då man till och med har en punkt på programmet som säger att man talar om islam i Guds tempel. Inte liksom på tempelberget, utan i templet, alltså hur man nu ska föra det samtalet. Därför att man vill föra samman alla religioner, därför att man säger att vi har en Gud. Och det utgår då ifrån att det är 70 nationer, det baserar man ju då på att det var Israels barn då som kom till Egypten och sen återvände. Och så var det dessa som kom ut ifrån Noa. Och därifrån kommer alla folk ifrån Noa. Alltså vi är alla ett folk utifrån Noa. Och sen den första dagen så kommer man då att ha en gemensam bön tillsammans med alla deltagare då. Och då kan man undra om alla de har samma religion. Och det är Rabbi Jehashaya Hollander, Sanhedrins utrikesminister, som kommer att hålla i den bönen. Och då har vi en annan rabbiner som säger att också att Hollander, att religion, det är ett svårt ord. Och en individ behöver ingen religion för att relatera till Gud. Därför att Adam, han hade ingen religion för att tala till Gud eller tala med Gud. Utan man säger att vi behöver komma tillsammans som nationer och religioner. De talar lite med dubbeltunga kanske, för att de säger också att det behövs ingen religion. Men sen säger man att en organisation av nationer måste vara religiös. 70 nationer under Gud, men inte någon speciell religion. Men det är ju ändå en religion. Så de talar lite mot sig själva där, tycker jag. Men det man tänker då, att man ska inte ha någon speciell religion. Och då ringer det massor med klockor i mitt huvud. Och då säger man att mycket av konferensen då, det kommer de att handla om att de här principerna, de här 7 principerna som gavs till Noa efter den bibliska floden då. Och man säger att det måste finnas en viss ordning och en viss gemensamma lagar nationen i världen över för att man ska kunna existera, samexistera i en civilisation. En internationell eller multinationell organisation som behöver då grundas på den här basgrunden för att en civilisation ska kunna överleva. Och så kommer man att besöka tempelberget Knesset tillsammans med Sanhedrin då, som är stora rådet. Och så till Olivberget på fredagen då. Och ja, jag ska inte läsa allt där. Om man utgår då ifrån Guds ord, säger man då Bibeln. Och bara för att Noa då, han var inte judisk, han var inte av judisk härkomst, men han tjänade Gud. Så har man funnit en väg till att man kan ta in hedningarna också, de som inte är judar. Så att vi alla kan tjäna Gud. Och, men det måste finnas ett altare som blir uppbyggt här på berget på fredag. Och sen måste det vara någon som håller sig till de här noahidlagarna. Och det här, de här lagarna sprider sig faktiskt över världen. Ja. Och ett annat syfte med den här organisationen är också att ur de här 70 nationerna så ska det växa fram en rörelse som, där man ska få ett återvändare av de här förlorade stammarna, de här 10 stammarna av Israel, att de också ska kunna komma tillbaka då. Och det har redan varit föregåtts det här eventet utav ett annat event som heter World Creation Concert. Och då var det många som skrev under redan där det här avtalet och förband sig till att gå in under Sanhedrins påbud och lagar här. Ja. Man säger att det här är för hela mänskligheten. För vi är alla avkomlingar utifrån Adam och Eva. Och jag vet inte, jag kan ju läsa upp lite vad som ja, innan jag gör det så ska jag, innan jag läser upp de här noahidiska lagarna, så kan jag säga att det man önskar och vill bygga upp också i det här, och som man redan har börjat jobba på, det är ju att ersätta FN, som också är 70 nationer då, med en ny domstol i Jerusalem. Så man vill flytta, då har kristna och judar bett tillsammans i Jerusalem att man ska flytta Haagdomstolen, som är världens högsta, ja, vad är den man kallar den? Ja, krigstribunal. Ja, det är världens högsta domstol, att den ska flyttas då till Jerusalem. Och att man då, för man säger att FN har inte klarat sitt uppdrag därför att man har, det är så mycket ogudaktighet i världen, så nu ska man föra in de här noahidiska lagarna då. Ja, så att det ska vila på det, den nya domstolen där i en internationell domstol i Jerusalem ska vila på de här 70 nationerna och på det här som man har skrivit under då, där de noahidiska lagarna ska finnas med då. Och det är många som har skrivit under. Och alla medlemmar i organisationen kommer att tillsammans ja, samarbeta i den här byggnaden nu på Tempelberget då, det nya templet som man ska bygga upp. Och alla är inbjudna. Ja, jag kan se, jag skrev ut härifrån nätet. De här 7 noahidiska lagarna, de är inte utvecklade här då på svenska, men man läser dem på deras sidor, på Sanhedrins sidor, så är de mera utvecklade då, vad de egentligen står för och vad de innehåller. Då står det: uttala inte utan anledning Guds namn. Förbanna inte Gud eller bedriv okkultism. Tillber inte falska gudar eller avbilder. Begå inte stöld eller kidnappning. Begå inte mord. Utöva inte sexuellt omoraliska förhållanden. Etablera rättvisa och moraliska domstolar. Ät inte av ett levande djur. Det är de 7 då som man har tillsammans då. Och när man då utvecklar de här så läste jag på en sida att då måste man ju komma med bestraffning också. Och tillbed inte falska gudar. Därför att man säger att det finns en gud. Alla jordens folk har bara en gud, för det är han som har skapat jorden. Och där då har man väl utvecklat det vidare då, va? Att, och då tänker jag ju på bland annat på oss som är kristna. För Jesus är ju Gud. Vi har ju sett det nu här lite grann. Vi har ju talat om det här i Bibeln. Och då tänker jag, hur ska man hantera det då? Jag vet inte hur påven egentligen har lyckats. Men det finns ju någonting som påven har skrivit under tillsammans med någon imam där för ett tag sedan. Det finns ju också ett avtal som man skrev, Nostra Aetate. Och det är ju mellan islam och Sanhedrin, alltså det är ju Vatikanen då, om det tredje templet. Och det handlar ju då också om att, ja, det nämns i alla fall inte något om Jesus i de här avtalen. Inte ett ord om Jesus, utan det bara nämns om Gud. Eller som påven säger, vi har samma fader. Men Jesus finns inte med hos påven heller tydligen. Inte när det gäller de här förbunden och avtalen som man skriver under. Så man kan ju säga egentligen att det här är ju redan gjort. Det är redan klart. Om man ska hårdra det. Därför att islam har också uttryckt sig då, eller höga företrädare för islam har uttryckt sig att vi vill ha ett tempel att tillbe. Vi vill också vara med och tillbe ett tempel. Och vem som ska bestämma i slutändan, det återstår att se. Men det finns ju mycket kring det här som man funderar kring. Tillbe det inte falska gudar eller avbilder. Uttala inte utan anledning Guds namn. Förbanna inte Gud eller bedriv okkultism. Ja. Ja, på den sidan jag läste så har du dödsstraff. Mm. Men det står ju inte här. Men när man tittar mer på dem så förstår man ju att straffen blir ju. Det är väl så det är tänkt. Om man nu får en ny domstol istället för den i Haag då. Och den ska bygga på de gammaltestamentliga lagarna, eller den ska bygga på de här noahidiska lagarna. Och vi som är hedningar, vi får hålla oss till de lagarna, för vi är ett annat folk, säger de. Vi är inte, de har företräde. Nu ska du veta att nu talar vi inte om, nu får vi inte blanda ihop det här. Nu talar vi inte om Israel och judarna, utan nu talar vi om de judiska ledarna som apostlarna egentligen och Jesus brottades med. Och ja, när man tänker så här, då ser man ju, ja, men om man tittar i uppenbarelseboken, alltså vem är det som kommer? Titta i Guds ord. Ja, det är ju antikrist. Därför att det här bygger på fred. Alltsammans detta bygger på fred. För att vi alla jordens folk ska kunna leva i fred och vara lyckliga och ha allt gott. Då måste vi följa de här lagarna. Och vi kan inte själva besluta om det. Men så fort en nation skriver under och går med på det, då blir det de som gäller. Och det finns ju många kristna som dras in i det här. Jag har en man här till exempel. Jag kan inte läsa allt det här. Men den här mannen då. Han kom till Israel för många år sedan. Han var pastor. Jag tror det var en baptistpastor. Kom dit och började jobba i Israel och började evangelisera. Och började tala om Jesus. Men efter tiden och efter många år när han hade varit här, så började det hända saker i hans liv, hans familj och mycket hände. Så han vände sig ju då till de judaistiska lärarna då. De här som kanske har typ Sanhedrin, som också har det här med Talmud och så. Och började ju då och få kontakt med dem. Va? Och började mer och mer liksom gå åt det hållet då. Och han säger ungefär så här då, det är ju engelska det här, att nu behöver vi kristna ledare behöver komma med våra huvuden böjda till ledarna inom judaismen. Vi behöver svälja vår stolthet. Vi har verkligen stort försyndat oss emot er. Och istället för att predika eller försöka tvinga er, så har vi förstått att vi behöver ha en relation med er. Och att vi är ingenting utan er. Vi säger snälla förlåt oss och visa oss vilken väg vi ska gå. Det här måste hända. Vi kommer till er med våra huvuden böjda i sorg. Om ni vill ge oss en chans, kanske vi kan få en god relation med våra äldre judiska bröder. Vi alla vill att Messias, son av David, vi alla vill dansa och glädja oss tillsammans. För det här är fullbordandet av all profetia. Jerusalem är platsen som är bestämd för glädje för hela jorden. Och alla kristna behöver komma tillsammans under en andlig vägledning av de judaistiska lärarna. Ja, men då har man gått lite för långt. Då har han ju på något sätt tappat. Och det avtalet som påven en gång skrev under, där förbinder man ju sig mer eller mindre att till exempel Vatikanen bad ju Israel om förlåtelse för antisemitism och så. Men samtidigt så förbinder man ju sig att inte evangelisera för dem. Så man ska vara bröder, men man ska inte påverka varandra över religionsgränserna. Och då är det ju flera, ja. Man har ju till exempel ett USA spelar ju en stor roll också i det hela. Man har ju ett mynt. Man har tryckt upp ett mynt. Där kung Koresh har vi läst om i Bibeln. Han har ett mynt, en halv shekel. Eftersom han räddade Israels folk. Och de fick komma tillbaka till sitt land. Nu har man ju gjort ett sånt mynt då med Donald Trump. Så att han är ju också deras, förbundne. Och den lojale kanske man ska säga. Ja, precis. Alltså, och sen är det ju så, när man hade den här konserten då, skapelsekonserten, och det var för ett år sedan ungefär. Då skrev, det här är artiklar jag läser nu ifrån Breaking Israel News. Det är inget jag hittar på. Det är de själva som skriver detta, rabbinerna. Ni kan gå in och läsa själva Breaking Israel News. Ni kan få sidan av mig om ni vill. Jag hittar inte på. Det är många som har gjort det. Man missionerar inte längre. Och det är likadant som kristna idag har ju förbundit sig. Att inte missionera i katolska länder. För de är ju redan kristna, säger man. Där finns ju sådana avtal också. Och det man utgår ifrån är ju Bibeln. Då man säger att mitt hus ska vara ett hus. Ett bönens hus. För alla folk. Alltså. Och vi samlas då. Det sa de på den här konserten då. Vi samlas. I fredens namn och kärlek. Tillsammans med Israels folk då. Och det låter ju bra. Och det är ju bra. Det är ju bra. Man kan också gå in på en sida som heter Shabbat.org. Och där är det ju en judisk sida. Och där alltså en sådan med rabbiner då. Som också har de här noaidiska lagarna. Och det är ju allmänt känt. Det är ju inget nytt det här. Och jag såg faktiskt ett klipp från 2016. Jag tror jag nämnde att när man var i FN i USA Och det var rabbinerna tillsammans som pratade om det här noahidiska då. Redan då skrev man under vissa avtal. Så det är ju inte så nytt, fast det är ju ingen som har skrivit om det. Jag har inte läst om det tidigare. Ja. Mm. Och sen, man säger då att det här utgår ifrån ordet. Men det är ju egentligen Talmud. Och Talmud är ju inte detsamma som Tanakh eller Toran. Eller, men det är ju deras muntliga tradition då. Det har ju katolska kyrkan har ju sin muntliga tradition. Och det finns ju extremt, eller väldigt många lagar där som man ska följa. Ännu fler än vad som finns i Gamla testamentet då. Många, många fler. Och en grupp berättar man om här då i den här artikeln, som var en grupp kristna som var med på den här konferensen, eller på den här konserten då, skapelsekonserten, när man började tala om det här, vad som skulle ske nu i år också. De förstod det profetiska skeendet, vittnar de om här i konserten, när de hade läst om det här också. Redan från början när de läste om det och de beslutade sig för att åka till den här konserten då. Det var en grupp kristna från USA då. Och de vittnar om att de tyckte att det här gjorde någonting nytt. Och att de tyckte att det här var... De hade inte velat missa det här. Och känner liksom att även om de inte kan språket fullt ut, så kände de Guds manifesterande kraft när de var där. Och... ja, de kände mycket stark Guds närvaro, säger de. Och de är överväldigade av vad Gud vill göra nu i Israel när detta tempel ska byggas upp och när man ska komma tillsammans nu under nya lagar. Och de säger att Israel är nyckeln för oss. Och det kan det ju vara profetiskt. När vi läser Guds ord så kan vi ju se det, att det är det, va. Men det här är ju någonting... ja, annat, eller vad ska man säga? Ja, de är helt enkelt överväldigade det här. De har skrivit mycket om det. Att de tycker det här är fantastiskt, att det är någonting nytt. Ja, och jag tror att det är ju många kristna då som är involverade i det här skeendet. Men jag säger bara det. Här har du ytterligare någonting som vill döda Herren. Ja, men det är så jag ser det. För mig då, som tror på Jesus och som älskar Jesus, och det gör ju ni med. Det är ju inte för mig, men vi är ju många ändå som... Hur ska vi kunna få ihop detta? Hur kan man offra djur på Olivberget nu på fredag? Alltså, hur ska man kunna göra det och vara kristen? När Jesus är det stora försoningsoffret en gång för alla. Vi behöver inte offra några mer djur. Och jag tänker på att om man väljer också Oljeberget. Där Jesus led, alltså, och plågades och våndades inför det som skulle komma. När han skulle ge sitt liv för världen. Hur han våndades. Han säger ju det själv där i Guds ord. Hur han våndades. Där ska man börja offra. För oss kan det ju bli hädiskt. För oss blir det ju väldigt svårt att ta in. Ja, alltså vi vet ju inte hur stort det här kommer att bli. Men en sak är säker, att det har redan vuxit. Det finns redan avtal. Alltså... ja, så det är, och är det så att detta får fortsätta, då kan vi nog titta i Uppenbarelseboken, så får vi se vart vi är på väg. Och jag vet inte, jag hade någon tanke här förra söndagen när jag pratade. Och det står i Daniels bok att han ska komma och avbryta offrandet. Kungen där, och han ska liksom ta bort offret. Och någonstans måste det ju då finnas ett offer att ta bort. Ibland är det svårt att förstå det där. Vi tolkar det på olika sätt. Men en sak är säker, att det är mycket interreligiösa sammankomster nu.
Va?
Jag tror att tiden är nära. För att det här bygger på en sammanslutning där man kan då förespråka fred och kärlek för alla folk. Och det är Sanhedrin som leder den här gruppen. Stora rådet i Jerusalem leder den här gruppen. Och det är ett samlande av alla religioner. De säger ju det själva. Men huvudsaken är att vi tillber en Gud. Sen får det, verkar det ju vara som att, ja, jag vet inte hur de tänker där. Men du får ju inte ha en annan Gud vid sidan om den enda guden. Och jag undrar vad vi ska göra med Guds son. Då tror jag det blir som när var det Pilatus som ropade, vad ska jag göra med, vad ska vi göra med den i Jesus? Mm. Hans fru hade haft en dröm på natten att de skulle inte ha något med denna rättfärdige man att göra. Skulle inte blanda sig i det. Då ropar de korsfäst, korsfäst och frige Barabbas. Man kan säga, vad ska vi göra med Jesus när det blir så här? Vad ska vi göra om man börjar sluta förbund under såna här noahidiska lagar? Och en del tycker att det är väl ingenting. Det är väl bara bra. Det är jättebra de där lagarna. Du ska inte döda, du ska inte stjäla och du ska inte äta levande djur och så vidare. Det är ju jättebra. Ja, nej, jag vill bara, jag vet inte. Ja. Jag vet inte. Men de har sammanträden och påven har varit där. Jag vet inte vad vi ska göra med det, men vi får lita på Jesus. Vi får lita på Jesus. Men jag tycker man kan se ett upprepande av det som vi har läst om i Bibeln idag. Vi skulle kunna läsa många fler ställen. Men det är ett upprepande, ett förnekande av namnet. För Kristus Jesus är ju Messias, den smorde. Och han har kommit och han ska snart komma tillbaka. Men vi får lita på det. Jag tror jag ska läsa det som Gullbritt läste det på bönen. Men innan jag läser i Uppenbarelseboken, jag ska sluta med det för nu har jag hållit på jättelänge. Hoppas att ni står ut. Ifrån Johannes skulle jag läsa. Kapitel 1 här. Än en gång. Vad Johannes säger. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Han har varit där hela tiden. Han var med i det gamla förbundet. Alltså, annars hade vi inte sett sådana väldiga gärningar i det gamla förbundet. För vi ser hans kärlek där också. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Han var i världen. Alltså jag kan gråta när jag tänker på det. Och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Jag bara tänka. Vad kände han? Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Jag är den jag är. Får jag läsa det Gullbritt som du läste på bönen? I Uppenbarelseboken, kapitel 3. Brevet till Filadelfia, 3:7. Skriv till församlingens ängel i Filadelfia. Det här är Jesus som säger detta. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa. Och du har hållit fast vid mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Åh. Vi läser färdigt då. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter. Och de ska förstå att jag har dig kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund. Som ska komma över hela världen. Och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har. Så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn. Och namnet på min Guds stad. Den nya Jerusalem. Som kommer ner från himlen. Från min Gud. Och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Amen. Alltså det är så underbart. Det är så underbart. Det är Jesus. Det är bara Jesus. Och det är det namnet. Bara i det namnet som vi kan bli frälsta. Det finns inget annat namn. Och sen kan de slå ihop alla världens folk. Men Jesus är densamma ändå. Och han kommer snart för att hämta sitt folk. Ja, tack och lov. Käre Jesus. Uppenbarelseboken 5:5. Hör här. Men en av de äldste sa till mig. Gråt inte. Se lejonet av Judas stam. Davids rotskott har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de 4 väsendena och de äldste. Ett lamm står där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld full av rökelse som är de heligas böner. Du, de sjöng denna sången, du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden, står det. Ja, det är helt underbart. Oh, Jesus, att vi får komma nära dig och att vi får leva nära dig i den här tiden som vi lever i. Men Herre, ge oss också öppnade ögon. Vi måste se detta, vi måste vara vakna. Jag säger det, jag har sagt det så många gånger. Vi måste vara vakna och jag ber för min egen del. Jag ber för våra familjer att vi ska vara vakna. Alltså, om vi nu lever i den tiden som Bibeln talar om nu, verkligen, då måste vi hålla oss vakna. Det måste vi göra. 22:16, Uppenbarelseboken. Jag, Jesus, har sänt min ängel. För att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.
Åh, vilken underbar frälsare vi har. Tänk att vi ska få möta honom. Tänk att vi ska få stå inför honom. Kär Jesus. Åh, han som betygar detta, vers 20, säger ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Åh, Jesus. Ja, Herre, vi tackar dig. Och vi ber för alla de som inte ser dig, Jesus. Att de ska få en ande av uppenbarelse. Att du ska i din nåd och kärlek uppenbara dig, Herre. Jesus, vi ber att du ska uppenbara dig för det judiska folket. Tack för dem som har fått det nya livet i dig, Jesus. De som har kommit till tro på dig, Herre. Tack att du ska bevara dem i den tid som väntar dem där i Israel, Herre. Jesus, Herre, vi ber att det folket som du kom till, Jesus, att de ska få se dig, Herre. Det står att om en dag ska de få se dig när du kommer, Herre. Och de ska se märkena i dina händer. De ska få se att det var honom som de korsfäste. Men Herre.